Och välkomna till avsnitt 205 av podcasten En präst och en mammut.
Wow, 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 205. Vila i din väntan, stilla mötet sker, heter den salmen som har nummer 205.
Ja, jag har också en koppling till 205. För Jaha. Det var den husnumret jag hade hela min uppväxt.
Jaha, 205.
205.
En gata och så 205.
En gata någonstans. Och så 205.
Just det, någonstans i Sverige. Fanns en gata.
Och den hade numret 205. Och där bodde jag hela mitt minne uppväxt, kan man säga. Mm. Så det är numret är liksom fast etsat.
Ja, just det. Det finns ingenstans som har nummer 19A.
Nej.
För den skulle jag haft då. Under i princip hela min uppväxt och även under min stor del av min vuxna tid som jag bodde 40 år på samma adress typ. Inte riktigt, men nästan.
Men nästan, ja. Hur är det, Kjell?
Det är väl rätt så bra, tycker jag. Det har ju varit advent nu. Ja. Första advent har ju firats in här och det har varit... Det är alltid något speciellt med advent ju. Det är det ju. Man får tända första ljuset och man får sjunga adventssångerna och så här. Nej, men det är något särskilt. Det är något särskilt. Jag hade en morgonandakt i den kyrka där jag nu jobbar. Klockan 7 på morgonen på fredagen före första advent. Och det bjöds på sockerbullar och pepparkakor och glögg var det väl också här för mig. Det provade jag aldrig, men det fanns, tror jag. Och det var väldigt trevligt, stämningsfullt och så här.
Ja, ett förakt mot glögg.
Nej, det finns inget glöggförakt hos mig. Nej, här föraktar jag, är präst, jag föraktar ingenting. Men jag dricker inte glögg, så är det ju. Fast jag kan lite varm saft kan jag dricka ibland. Så.
Men varför dricker du inte glögg då?
Jag tycker inte gott.
Nej, men det är det jag menar.
Det finns inget förakt.
Nej, okej, det är skillnad.
Men jag tycker inte särskilt gott. Det händer att jag dricker glögg, absolut. Alkoholfri glögg händer att jag dricker.
Ja, men ja för det finns ju.
Det finns, ja. Oh, ja, och det finns, och det går. Men det är sådär gott. Det är något man dricker bara för att det är jul. Ungefär som man köper hem julknäckebröd. Bara för att man ska ha julknäckebröd när det är jul. Jag tycker inte att det är särskilt gott, men åtminstone ett par skivor vill jag ändå ha.
Ja.
För att det ska, och så kan man lägga en skiva på den.
Här hittar vi skillnader hos oss. Jag tycker ju glögg är jättegott och provar mig gärna igenom nya sortimentet och sådär.
Det ska vi nog inte göra i något avsnitt, för nu har vi ägnat ett helt avsnitt att prova julmust, ska vi nog inte ägna ett annat att prova julglögg.
Nej, det får ju bli om ett år i sånt fall.
Ja, just det. Precis.
Jag tycker ju att det är gott, men det får inte vara för stark. För det finns ju sån liksom alkohol, finns det någon som är 2% för Ica också och sen uppåt. Men går det för högt upp där, då är det inte gott. Så det undviker jag gärna. Men annars tycker jag glögg är gott. Och så nästa. Skulle någon fråga så här, vilken är din favorit? Kanske inte bröd, men knäckebröd, så är det absolut julknäcke.
Jaha.
Med skinka.
Ja, men vi säger väl, vi avslutar väl det här.
Nej, han går nu. Han blir så upprörd. Jaha, kära lyssnare. Kjell gick. Så illa var det med julknäcke. Gick podden i graven.
Ja, just det.
Rubriker. Julknäcke splittrar podden.
Ja.
Succén duon går åt olika
håll. Jag tycker att det... Jag kanske ska säga att jag kanske är lite orättvis mot julknäcket. Mm. Ungefär som jag är lite orättvis mot julosten. Jag tycker det är gott med julost.
Ja.
Men det finns så mycket annat gott pålägg runt jul. Så att den där stackars julosten, den brukar stå ganska torr efter en vecka.
Ja, men den står väl ganska torr i ganska många kylskåp. För att den är lite för stor.
Ja, just det.
Vi tänker den här runda klassiska märkliga överdraget som man vet inte om man ska hyvla eller skära bort.
Ja, just det.
Nej, men jag håller med. Sen är vi där i andra halvan i januari så står den där och ser trist ut.
Ja, just det.
Det är lite för mycket att slänga.
Och man kan inte måla ner den och ha som gatängmost eller någonting. Det går inte, för det blir ju ingenting.
Nej, jag är med dig. Och jag
tänker att det kanske är lite så med julbrödet också. Jag tycker att egentligen att det är ganska gott. Okej, gott.
Mm.
Men det finns så mycket annat gott bröd också runt jul som man gärna äter, eller som jag gärna äter, så att då blir den kanske lite liggande, den där julknäcken.
För mig är det ju helheten. Det är kanske lite, det kanske är en tradition då, hos mig. Vi kanske har hittat en tradition som jag... Nej, men just det här, julknäcke, en julskinkskiva och sen sena på.
Mm.
Mm, det tycker jag är mysigt.
Nu börjar det vattnas lite
i munnen. Ja. Men jag har också haft liksom förbannelsen att lite julknäcke kvar efter. Och sen har man en vanlig ost och skinka på, då är den inte så bra. Så det håller jag faktiskt med om.
Ja, ja,
men den gör sig väldigt fint med julskinka.
Jag tror du har rätt i det, att det har också med traditioner. Ja. Och det var det nästan lite sant det jag sa, att det äter man bara för att det ska ätas. Inte riktigt
ja,
men så,
okay.
Men man äter det för att det hör till julen och det är gott. Men servera ofta så säljer de ju i januari för
fem spänn, ja.
Ja, fem kronor paketet. Varsågod, köp. Så vem vill ha det då?
Nej. Och likadant julostarna då som ligger kvar. Och
men skulle det däremot ligga julchoklad kvar i januari för fem kronor? Alltså det är rätt in i kakintaget. Inga problem liksom. Rätt ner i matmältningen.
Rätt in i vebon och steg. Ja, nej men för alltså, nu är jag sugen på skinkmacka. Är gott alltså.
Ja, det är fruktansvärt gott.
Jag tror faktiskt också, det är nog kanske min favoritgrej på julbordet. Alltså det är mycket gott sådär. Men alltså ta en julknäcke med skinka och rätt senap. Lite ringlat. Det är nästan oslagbart.
För
det
kan man äta. Vad är rätt senap?
Sötstark eller grovkornig.
Ja, det är gott.
För jag gillar inte. Jag gillar inte så mycket vanlig senap. Alltså jag köper aldrig hem senap. Utan det ska vara den grovkorniga, sötstarka. Så. Och det på grovkorn, ja det är fint det. För det kan man äta liksom runt omkring. Man på morgon passar det, lunch,
när som
sent
helst.
På kvällen,
ja,
titta på en julfilm
när som helst.
Som är lite dåligt, men då liksom växer den också.
Ja just det.
Ja.
Just det.
Oh,
nej, men det går ju absolut. Ja. Det går ner absolut. Ja, det är nog min favorit också på julbordet.
Ja.
Det får jag nog påstå faktiskt. Fast jag tar ju oftare då på antingen på vörtbröd eller på Skogaholms limpa. Okay. Där tycker jag för mig är det en klassiker liksom. Det är jag uppväxt med, det som jularna i min barndom speglades väldigt starkt genom just Skogaholms limpa.
Men om vi ändå är i brödets värld, så låt oss vara kvar en liten stund till.
Ät mitt bröd.
Tycka om kavring och julvört.
Ja.
Men jag äter ju inte kavring och vört så mycket annars. Utan det är väldigt också väldigt gott. Men det har
men väldigt juligt.
Ja, väldigt juligt.
Kavring kan jag äta någon gång. Men vörtbröd, det händer ju inte.
Nej.
Så,
kavring kan jag gärna vräka i mig om jag hittar det på en schysst hotellfrukost. Om de har någon sån ungsbakad leverpastej. Och då kan jag förlora mig det. Men,
just det.
Men
nu får vi springa ut och äta något här. Det
se om husmor kan jaga fram någonting. Okej, vi tillbaka till ordningen. Det var första advent. Jag tjänstgjorde på gudstjänsten här. Och det är ju svinkul liksom. Kyrkan är överfull, fick öppna bakväggen för att folket skulle få plats.
Men du
liksom.
Behövde inte hissa ner någon genom taket.
Det var någon annan berättelse. Det var någon annanstans, ja precis. Det är högt i taket, det är svårt alltså.
Ja,
kyrkan är
jag skulle bara, hjälp! Så här,
man är ju hellre i en hobbitstuga och blir nedhissad
ja, det tror jag också.
För att det är för lågt ett tak att komma in
än att
hissas ner i en katedral. Så är det.
Ja, just det. Så man kommer i gungning och så
också.
Och det lär ju inte ha hänt där den gången när Jesus var och predikade och skickade ner en man.
Nej.
Det var nog rätt så lågt.
Ja, det kan man tro, va? Ja.
Så och så fick de så mycket gungning. Stackaren ligger och håller i sig där.
Och stackaren, dens hem då, när allt var liksom, festen är klar.
Ja, just det.
Han är frisk.
Okej.
Vem lagar mitt tak?
Just det. Kan det här Jesus, ska jag skicka räkningen till honom? Ja, vad tog han vägen? Han är förresten snickare.
Ja.
Ja. Ja, men
det var första advents. Vi
avvek från ämnet lite där.
Första adventsgudstjänst igår. Och vi... Säger man invigde? Jag vet inte. Vi gjorde någonting. Vi har skaffat en ny dopfunt.
Just det.
Som vi har haft en insamling till.
Mm.
Och det är av lite olika anledningar. En anledning är att den gamla dopfunten, den är i liksom solid sten.
Väger så, 353 ton ungefär.
Nej, men typ 353
väldigt,
kilo.
Alltså, ja, den är väldigt
tung. Det är någonstans alltså. Med 300-400 kilo. Så den är ju svår. Och kyrkorummen idag används ju mycket mer flexibelt. Det är mycket mer konserter som den var förut.
Just
och då bör man liksom, det gradänger upp och flygen ska från ena hörnet till andra och sådär. Och den här bara pjäsen står i mitten så, och det ska den göra för det har ju dopfuntens plats, men det och man allt måste liksom mäckas runt den här dopfunten, och det var Maxis diskussioner och när jag kom hit så. Då sa jag, men låt oss bygga en ny som är mobil så. Så då har vi flyttat den gamla så att den står kvar i kyrkan men under liksom vid en vägg så att den syns ännu bättre nu, men den står och det är svårt då att ha dop runt den. Så då har vi låtit tillverka en ny som har haft en insamling som går precis i samma stil som altaret. Jättefin vatten och då så då inledde vi gudstjänsten med invigande, det var kyrkoherden och jag och distriktsrådet då ordförande. Så läste kyrkoherden, vi liksom slog på vatten, han läste en bön över. Och
finns
så,
det ordning för invigningen?
Nej, det, så att
nej, men det var en ärlig fråga.
Det, kanske, men inte nej.
Inte som, det var inget som använde.
Utan så. Men sen, och sen frågade han spontant i församlingen, är det någon som inte är döpt? Så kom fram nu. Alltså så. Och då tänkte jag efteråt, tänk om någon hade gjort det. Hade han då tagit 10 minuter extra och kört? Det hade han säkert gjort. Men det var något litet barn där, men då tyckte vi kanske, vi kan ta det med föräldrarna och så kan vi lösa det efteråt. Men det var väldigt fint. Sen stod den liksom i en ny dopfont i mitten så man kunde påminna sig om sitt dop under mässan.
Okay.
När den ändå var rörelse i rummet. Det vart väldigt fint. Och så var det våran gospelkör och det var full rulle och sådär. I predikan så tror jag, det kan vara skrivet, men jag tror att kyrkoherden här då fick lite feeling så att han pratade mycket om åsnorna såklart, för det gör man ju gärna kring adventstexten. Och att Herren behöver dig. Precis som att då. Så då fick man vända sig till sin granne och berätta om någonting som man var bra på eller någonting som man ville berätta, och så fick den andra inte svara utan kommentera utan bara svara, Herren behöver dig. Så jag fick gå fram till honom, så sa han saker till mig, så fick jag säga då, Herren behöver dig. Och sen fick vi så där till varandra. Och det är ju alltid en risk, det är väl inte så stor risk, men det är ju någonting annat så där, och det blir mycket surr och så där. Men igår landade det precis rätt, tycker jag, och det har varit väldigt fint så där. Och sen den tonen liksom på något sätt hängde kvar resten av mässan och så där. Annars är inte det så vanligt ju hos oss att det liksom uppstår bikuper under predikan så. Det var ju ganska kort.
Jag tänker att just i den här kyrkan är väl där det händer.
Passar sig ganska bra.
Kan hända sådär. Liksom, så att säga så. För att det skulle nog inte passa lika bra kanske i alla andra kyrkor. Men man gör ju olika såklart, och prästerna har sin frihet att hitta på saker och sådär. Men vad kul att det blev bra.
Ja, det blev jättebra. Jag kan ju gilla, eller jag kan, utan jag gillar ju när det är präster, just det, när det är mycket folk och så, som är väldigt säkra. Alltså jag tycker ju du också är väldigt säker. Du har ju varit präst ganska länge nu. Man ser ju skillnad när någon kommer ny, examinerad, och då vill man ju hålla sig så väldigt till boken och det är inget konstigt, för man är ju inte så erfaren. Men det finns några, bland annat tycker jag våran kyrkoherde och vår tidigare och sådär, som fick den feeling, så känns det ändå bekvämt, för att man är så säker i sin prästroll. Man har gjort 1 miljon mässor och sådär. Det kan jag
gilla. Det ligger någonting i att man, för att kunna bryta reglerna så måste man veta vilka regler det finns, så att säga.
Exakt. Men detta måste ju göras med den största respekten för övriga, för det finns ju vissa som har jobbat med som kör något eget race, och då blir det inte bra om man ändrar, men säger man då innan, men här kan det bli en liten frifräsning, så vet alla och känner sig bekväma och sådär, så det måste ju finnas en tydlighet så att man kan ändå gå ifrån det och känna sig,
för det är ju det är någon sorts balansgång där, absolut, som så mycket annat, att det är inte prästens egen lekstuga, men samtidigt så kommer det naturligt och det blir en skön stämning, så att säga, fin stämning, så är det ju bra. Det är klart att om det plötsligt infinner sig liv i kyrkan så är inte det fel, så att säga. Så är det ju.
Nej, men du är ju väldigt duktig på att hitta på lite bus. Det är ju, vet ju jag nu efter alla år, att det är planerat från din sida när det är konfirmationsgudstjänster.
Ja, just det.
Och sådär. Mm. Som du kanske år ett inte hade känt dig bekväm att göra.
Ja, nej, så är det, absolut.
När du tar din konfi.
Ja, just det.
Och sådana saker. Foto med gruppen i gudstjänsten och så. Ja, det blir ju alltid jubel och skratt från familjerna runt. För det är otippat och knasigt.
Ja,
och gör någonting där och då liksom. Mm. Men den frimodigheten har ju såklart växt på dig ju mer du känner dig trygg i din roll liksom. Ja, men det är nog fint där med första advent och att vi får den här, det är någon spänning och ett pirr som infinner sig ju. Och vi pratade om det förra veckan att vi gillade gott nytt kyrkår bättre än gott nytt kalenderår.
Ja, verkligen.
Den här väntan liksom.
För det på något vis är det ju, det var vi väl också inne på förra veckan, att gott nytt kyrkoår i advent, det finns bara glädje på något sätt. Det finns bara glädje. Och jag känner inte den glädjen när det är ett nytt kalenderår. Liksom.
Precis, och den här, på ett sätt som kan man tycka är naivt, men att det alltid är nådens år. Och att för i predikan går att prata också om att allt är inte bra, allt är inte så, men nu har vi en ny chans att vad behöver Herren behöver dig, vad kan du göra, och det är en ny möjlighet liksom, som känns för mig mer hoppfull och äkta än vad det gör när man känner att man ska göra sina nyårslöften.
Ja, visst. Ja, absolut. Och där är det verkligen, man ger ett nyårslöfte som alla vet att man har svikit inom
strax,
3 veckor.
Ja, precis.
Liksom. Så att det är en...
Nej, men det är en hoppfull, jag gillar.
Ja.
Sen gör det ju något att det samma dag, typ eller dagen innan, trillar ner lite snö och solen vågade sig fram. Det blir
det
man
var
ju
väldigt
det
fint.
Passar ju väldigt gott
verkligen, ihop. Verkligen. Men det är ju en, vi snackar ju en av kyrkoårets största helger rent besöksmässigt naturligtvis. Ja. Vi brukar ju ta upp de här några gånger ibland, och det är ju, Allhelgona har ju blivit en väldigt stor. Och juldagarna, någon form av, men, och första advent, jag undrar om, ja, första advent och Allhelgona måste ju vara de absolut,
absolut
välbesökta. Då är det svårt till och med att få sitt plats ofta i kyrkan när det är första advent. Och det är ju fantastiskt.
Det är jätteroligt. Jag träffade en äldre präst igår som är pensionerad sedan länge. Och han berättade att han hade då en äldre präst för många år sedan då, som han tjänstgjorde hos då, som något sätt, som alltid då, det här är säkert skett på massa ställen, men som inledde typ första advent med att säga att idag passar att komma, men övriga året så är ni inte här typ.
Ja,
det är ju en annan ton och slag.
Ja, just det är inte riktigt så jag skulle säga. Jaså, nu är det här. Det är ungefär som det här med att folk kommer till kyrkan när det har hänt någon katastrof eller någonting.
Ja.
För då är det ju naturligtvis, så raljerar jag nu, så att jag grundar mig att säga det.
Ja.
Men där är det också ett jaså, nu passar det. Ja. Nu har det hänt någonting och då kan ni komma, men annars kommer ni inte. Samtidigt, naturligtvis, självklart, så är det en ära att få vara den som folk kommer till när man känner att man
när ingenting stöd, annat
så,
finns.
När ingenting annat finns, så finns kyrkan.
Hoppet håller på att försvinna, då vänder man sig gärna till kyrkan.
Ja,
och vi har ju också suttit och tyckt ett annat. Jag är helt övertygad, den som kan våra 205 avsnitt på sina 5 fingrar. Vi har ju säkert...
Finns det sådana?
Säkert. men det är klart att vi har suttit en regnig marsdag och spela in och tyckte att varför kommer folket bara när det passar. Men idag när det är soligt och snön ligger utanför och vi känner oss hoppfulla i advent, så låt dem komma när de kommer.
Ja, och så är det ju såklart. Och det som jag sa, jag raljerar ju.
Ja, absolut.
Men
det är intressant, det har vi också varit inne på. Vi ska ju... Nej, men det här med när folk bryr sig om kyrkan, där du jobbar nu, där jag jobbar tidigare i Sontuna kyrka, vår 1100-talskyrka ska ju stängas om ett tag för renovering.
Mm.
Det blir ganska omfattande och i kyrkmått med ett kort tid, men för oss ganska lång tid.
Ja,
så.
Just det.
Men om någon sa så här, satt inom, ja, men om vi skulle sälja Sollentuna kyrka, det går ju inte, för den är ju dödskåmärkt och ja, alla andra bokstäver säkert också, ja. Så man kan märka någonting, men vi leker med tanken,
ja.
Och så här, då skulle ju folk bli oerhört upprörda.
Ja, ja, visst, absolut, absolut.
För att det ändrar hela, ja, det finns ett ord, men vyn liksom av Sollentuna och platsen så där.
Men vi har ju diskuterat det där. Jag är ju alldeles ny där i arbetslaget, eller jag har jobbat i 3 månader där. De som har jobbat lite längre var ju med för några år sedan när det renoverades och den var stängd.
Då var jag där.
Ja, och då var det ju, så vitt jag förstår då, så var det, för jag tänker så här, ja, men alla kommer till den här 1100-talskyrkan för att det är ett fint kyrkorum, och det, så är det ju, det är ett fint kyrkorum, det är den riktiga kyrkan tycker många. Ja. För att den ser ut som en kyrka ska.
Och det är där vi har mest förrättningar.
Såklart, för det är det man väljer, för man ska ha en riktig kyrka och inte i någon låda eller något så, vad man nu säger. Och då tänkte jag, för min begränsade värld, så tänker jag att, ja, men här kommer ju rasa gudstjänstbesöken, liksom, för att folk kommer inte komma nu när vi inte har den här, det som lockar med den kyrkan, just kyrkorummet liksom. Men de som var med då berättade att det var snarare ett lyft.
Ja, att det, väldigt lyft.
Ja, att det kom, ja, det blev på ett annat sätt. När man, för då har man ju firat då gudstjänsten kommer göra så också i församlingshemmet.
Och vi, jag vet att vi pratade inför förra gången det skulle renoveras att de farhågan, vad händer nu och sådär. Och så visade det sig att det varit väldigt, väldigt lyckat.
Mm.
För det varit mysigare, mer gemytligt och för inte tala om hur många som kom till kyrkkaffet.
Just
för att då stod det redan, det var dukat på borden där. Och så fick man, när det var amen efter välsignelsen och så på slutet, då fick man vända på koppen och börja dricka kaffe, då var ju alla kvar.
Ja,
och, det vet vi att kyrkkaffet gör ju någonting med församlingslivet. Mm, mm. Det är ju inte oviktigt.
Nej,
men det finns ett geografiskt hinder där för att man ska röra sig från kyrkan till församlingshemmet. Det är ingen lång bit, parkeringen är emellan.
Ja, och då är det lätt att hoppa in och åka. Ja, det är en lång bit ändå.
Till skillnad mot kyrkorna där det hänger ihop, för då är det bara att gå ut och ta sig en kaffe, så gör man det.
Ja,
så
ja, just det
hände,
det.
Jag vet inte om det ökade så mycket, men däremot så hände det ju någonting med gudstjänstfirande församlingen. Det var ju en annan gemenskap. Och det, så att det
ja, för det är ju så att säga vad man vill, som sagt. Man har väldigt mycket gratis. När man har en 1100-talskyrka så har man mycket gratis i stämning och liksom vördnad och allt det här. Men man har också vissa grejer som man får kämpa emot, och det är att kyrkbänkarna sitter där de sitter, till exempel. Sitter man 2 rader ifrån koret så ser man ingenting.
Nej.
Allt sånt. Plus att hur gör man om man vill göra något lite annorlunda i kyrkan som inte är en vanlig högmässa? Och då, det passar på något vis
inte kyrkan. Du ser inte, till, du liksom. Hör inte. Nej, men det är ju så. Ingenting får du göra om.
För
att den här kyrkan som vi talar om nu, den ville vi då sist, den har ju, det är ju klassiska kyrkbänkar, rader,
en busskyrka
med dörrar. Och då ville vi ta bort de här dörrarna.
Mm.
Mycket på grund av att de är inte så bra stängda, så bara ger de en liten,
ja just det, så glider
den upp.
Ja. Mm.
Och så ingen mjukt stengolv under, så att det var lite så här, för vi tänkte för barnen, så ibland har det varit nära att någon har liksom ramlat och sådär. Men ja, så vi åtgärdade det på vissa sätt med en tydligare grej och så. Men i alla fall. Men då var det ju, nu drar jag till med någonting som jag tror faktiskt är rätt, Riksantikvariatet som sa, eller länsstyrelsen sa, absolut inte. Den lever ju någon form av, utan att kunna något om saken, med känsla museiliv. I sin att vad man får göra så. Så det är ju väldigt komplext när det ska göras någonting. Medan kyrkan här, där vi sitter nu i Kungby kyrka, intressant, men där kan du göra vad som helst, för att det finns inget sånt.
Nej,
du kan vända alla stolar bakåt om vi vill ta bort dem, och skulle vilja ha ett större arrangemang och så. Men det går ju inte.
Ja, det där är ju ofta det. Jag var ju ytterligare en kyrka tidigare där just det här krocken blir liksom mellan, man kan ju tro att kanske att kyrkan vill leva kvar i allt det gamla, så det är inte alltid så det är, utan det är just Riksantikvarieämbetet eller vad det nu är, som vill leva kvar i det gamla av förklarliga skäl, de vill bevara det så, som en, men som församling kanske man inte vill tjänstgöra i ett museum så, utan man vill ha en levande kyrka, en levande kyrkobyggnad.
Och det har vi varit inne på mycket när vi pratat om typ hur är det att ha sitt gudstjänstliv i en domkyrka, där det är lika mycket såhär vandringar som alltså guidade turer som annat liksom. Jag var ju för en tid sedan i Lunds domkyrka och då fick vi vara med på sån, vad heter det, tidigärd morgonandakt, någonting sådär. Och då var det en liten katakomb i källan typ, och så var det några som samlades. Men sen liksom vips när den är slut, då kommer det ju guidade turer. Och så gick vi även en dag det sällskapet, och man får röra sig. Det är väldigt svårt. Alltså, där hade de ju löst ett sätt att ett rum fick man inte gå in i, va, som guidad tur, för där var det tyst andaktsrum då. Så det var ju men det gör det är väldigt utmaningar, och det finns på något sätt, nu har vi inga guidade turer där på det sättet, men det blir lite åt samma håll. Det är svårt alltså. Det gör sig jättebra i alla förrättningssammanhang, för det är med stämningen och de här symbolerna, och där, när det är midnattsmässa är ju oslagbart att ha i den här 1100-talskyrkan med alla ljusen.
Det kan jag föreställa mig.
Och säkert åtta också, det har jag aldrig varit på, men det blir också då ljusen, stämningen du får gratis liksom, som inte går och på samma sätt i en ny kyrka, fast du har värsta lampriggarna, så blir inte det samma sak.
Nej, just det.
Men
nej,
annars så är ju de mycket lättare att ha konserter i. Du kan flytta runt och du kan göra saker liksom.
Ja, absolut. Man kan, ja precis. Det blir ett annat liv liksom, den kyrkan.
Så det blir ju en kreativ utmaning för dig här framgent. Du som är så pigg och bra på att skriva annan typ av gudstjänst. Alltså de här temagudstjänsterna som jag pratade om mycket här och som du har gjort många. Där det visuella inte är oviktigt.
Nej, just det. Och det har jag redan insett. Så är det verkligen. Att det blir en annan
vi fick ju se ett smakprov av en av dina grejer på en sån storsamling vi hade, och då var det ju vuxna bara, och det var och den var väl dessutom skriven för den men den kyrkan, men det är svårt alltså.
Visst är det så.
Utmaningar.
Ja, vi har bara som ett exempel, så hade vi i den förra kyrkan hade vi en gudstjänst med väggbonade, såna gamla broderade väggbonade som vi satte upp på väggen i den kyrkan. Där det var passade perfekt, för det är träpanel på väggarna. Jättesnyggt.
Guds lilla sommarstuga.
Guds lilla sommarstuga. Vår herres lilla sommarstuga.
Just det.
Där kunde man ta häftstift och bara smacka upp på träväggen. Och sen var det jättefint och fint och ombonat och så här.
Ska du bulta fast dem i stenväggen? Det kommer bli poppis.
Det kommer inte bli jättepoppis. Vi har redan varit och någon gång under någon konfirmationsgudstjänst där när vi satte upp konfirmandernas teckningar på väggarna, så drog vi ner hälften av putsen också när vi tog bort dem sen efteråt. Så att det är inte jättepopulärt.
Men det är preskriberat nu.
Och vi talar inte om på vilken vägg.
Nej. Jaha, har vi något annat som är just nu i adventstid som vi vill... Känner du att Herren behöver dig?
Ja, det gör jag faktiskt. Igen. Nu jag tycker att men jag kan nog hänga med ett tag till nu, för att det känns som att jag har fått en uppgift.
Men när man inte gör det, vad tråkigt det är. För det gör man ju ibland. Alltså, det är inte varje morgon du känner så här, och vad härligt det är att få tjäna i församling. Herren behöver mig. Så. Men igår kände jag verkligen sån känsla. Jag har känt mig lite hopplöst ett tag, tycker jag. Det kan vara ärliga med att säga. Men igår fick jag lite nytt liv i den här... Ja, men just det. Det här sker också. Det här är också... det här är härligt. Liksom.
Ja, just det. Och, ja, men det. Jag har ju också... När vi nu är inne på den så här biktavdelningen. Så, också haft ganska... jobbig tid kan man säga, så rent jobbmässigt liksom. Och då har det plötsligt lyft på ett annat sätt som jag inte var helt säker på att det skulle göra, men det gjorde det, och det är jätte och säger yes, nu, ja, men nu är det kul, nu är det kul, ja. Nu sätter jag igång, nu kör vi liksom.
Men hur motiverar man sig då när, för jag tror ju att Herren behöver dig i med- och motgång. Hur motiverar man sig där när man inte känner det själv?
Så här, när man är präst och gör gudstjänsterna, då spelar det inte så jättestor roll hur man mår när man gör gudstjänsterna. För liturgin man har att följa bär. Det är så, man kan gå in, man kan känna sig som ett utskitet äppelmos. Och sen kommer man in och klä på sig.
Det vill man inte vara.
Nej, det vill man inte utskitet äppelmos. Det är ju ingen som vill vara det.
Oj.
Och då kommer man in och klä på sig prästens kläder. Liksom de här vita, nu är reklin eller alba. Och så ståla och kanske mässhake. Och då händer det någonting. Och man kommer dit och så sitter församlingen där. Och då bär det. Ja. Och det jag säger, det står vad jag ska säga och göra. Och när jag säger det så, ja, men då blir det på riktigt liksom. Då är det. Sen kan jag gå ut och vara utskiten igen efter gudstjänsten. Men, själv, ja, men det här, då, det bär på något vis. Det är åtminstone min erfarenhet. Att det finns, det är något som är större som liksom bär. Och då kan man kalla det Gud, man kan också kalla det traditionen. Ja, alltså men det finns någonting som är större än jag själv där. Ja. Alltså det spelar ingen roll hur jag ser ut eller hur jag känner mig just då. Utan just sen kan det finnas andra sammanhang som präst som man kanske inte sprudlar. Liksom.
Nej, och där märks det ju.
Alltså då är det, då är man sitter på sammanträdet till exempel. Ja, ja. Då är det kanske inte så att man visar sin bästa sida alltid när man inte mår riktigt bra.
Så. Nej, så är det ju. Och man känner en trötthet och allt. Men det är intressant ju. Mm. Liturgin bär då, eller traditionen. Ja, eller så.
Jag tror att
och församlingen bär.
Absolut. Det jag brukar ju säga det också att jag har ingen större erfarenhet av någon annan församling. Men i den här församlingen är det väldigt mycket så tycker jag att man vill sin präst väldigt väl. Liksom. Ja. Det är inte så att man sitter där och väntar på att få hugga på prästen. Utan man vill sin präst väl. Man försöker understödja, man försöker hjälpa. Liksom, att förstå och tycka om. Liksom, så att man känner sig ganska buren av församlingen faktiskt. Ja. Så är det. Oavsett vilken av de fyra kyrkorna man tjänstgör i så är det väldigt mycket så.
Ja, det har du helt rätt i. Och det finns ju, det är ju ofta många runt om också som är i tjänst på olika sätt som också kan vara med och bära.
Mm. Ja, absolut.
Men det är gott att du känner att Herren behöver dig.
Herren behöver mig. Ja. Ett tag till.
Ett tag till. Ja, men vi hänger väl med ett tag till, va, Kjell, i Herrens tjänst.
Vi ska väl göra det.
Ja, det är bra.
Ska det är faktiskt ta... att jag har en liten artikel från kyrkans tidning. Den är inte alldeles ny.
Nej, men det är inte vi heller.
Nej, det är inte vi heller. Nej, just det. Nej, de har kartlagt hur många som söker prästutbildning.
Och det var faktiskt genuint. Det var en genuin. Oh.
Ja, just det. Ja. Just nu läser 398 studenter för att bli präst.
Okay.
Det visar en kartläggning av stiftens prästkandidater. Det är glädjande att så många är på väg mot en tjänst som präst i Svenska kyrkan. Samtidigt ser vi att siffran hade behövt vara ännu högre för att säkra de framtida rekryteringsbehoven, säger Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift i ett pressmeddelande. Så att det är många som studerar till och vill bli präster. Och ändå så kommer det att behövas ännu fler. Mm. Det kommer ändå bli någon form av prästbrist. Och det har ju såklart att göra med
pensionsavgångar. Många, vad de nu är, som snart går i pension.
Ja, just det.
Så är det ju. Och det här är ju, här finns det ju många brunnar att hoppa ner i. Jag tänker så här. Jag har alltid imponerats av de som läser till... nu blev vi inte vigda, men ordinerade tjänster i vissa frikyrkor, för där liksom kanske man redan vet att jag kommer aldrig ha en heltidstjänst.
Just det. Utan
det här gör jag, alltså där blir på något sätt kallet ännu häftigare, på ett sätt att man så här, okej, jag kanske kan, om det går vägen så kanske jag kan få vara pastor på halvtid och typ Ekumenikyrkan som också har ordinerade diakoner som finns ännu färre tjänster, för har man någonting så har man en pastor och har man någonting till så är det många som har en ungdomsledare som tar hand om barn- och ungdomsverksamheten, så kallas det där. Men att man ändå går in så här, men jag kanske kan jobba som det här som jag utbildar mig till. Men jag kommer säkert få behöva komplettera med en annan typ av inkomst liksom.
Och det är starkt. För som sagt, jag kan nog, när vi är inne på det ärliga området där, att jag hade jag vetat när jag pluggade till präst att jag möjligen kan få en halvtidstjänst sen, då vet jag 17 om jag hade orkat gå igenom detta. Liksom, så
att, för det är en lång väg att gå.
Ja, det är ju
och,
det.
Och du investerar mycket tid och pengar. Mm. Alltså så, det är många års universitetsstudier som sen du ska betala tillbaka. Och så att det är ju, då är man ju verkligen dedikerad. Och en dag, hoppas inte, men kanske om det fortsätter så kommer ju Svenska kyrkan också vara där. Nu är inte det imorgon, så att de här prästerna som läser nu så är ju inte så. Men det kommer ju en sån dag. Men det är en brunn, vi kan lämna den. Fantastiskt, alltså många som vill läsa till. Står det något här av de här 398, hur många som är män och kvinnor? Eftersom att vi vet att det har blivit sånt, så mycket fler kvinnor nu som läser än män.
Men det står inget i den här artikeln.
Då lämnar vi den brunnen. Men det är häftigt att så många vill läsa.
Ja, med tanke på att man tror att ibland att kyrkan är uträknad. Ja. Liksom, men ändå det är många som vill bära manteln vidare. Liksom. Ja. Det är fint. Det är jättefint.
Vi hade två sådana prästpraktikanter.
Ja, just
man är
det.
Ute på lite olika runder. Så. Men det här var en sån 3-veckors variant. Det var två stycken som var i vår församling i 2 av kyrkorna.
En man och en kvinna.
Ja precis. Mm. Eller en kille och en tjej.
Så kan man också kalla det.
Ja, en man och en kvinna.
En pojk och en flicka kan man säga.
Nej, jag slutar. En man och en kvinna. Ja. Men rätt så unga och så här. De var taggade. Det var kul att sitta och prata med dem. De var peppade på sin framtid. Ja, men då blir man ju glad.
Ja, absolut.
Man känner sig hoppfull liksom.
Det är då de inte ska träffa en gammal präst som säger ja, det där försvinner väl med tiden. Ja. För det finns ju tyvärr sådana som gör så när det kommer en praktikant.
Ja.
Jag tror inte bara det prästyrket utan i säkert
alla. Absolut. Jaha, du kommer med din glädje.
Så där kände jag också för 20 år sedan. Ja, det var då det.
Nej, men det är bra att det går cykler och att det kommer nya. Det är jätteviktigt. Inom allt. Nej, men det känns hoppfullt. Sen finns det ju en liten, som vi ser tendenser av, där kan jag ju bäst i vårat eget stift, som jag vid tillfället tog upp med förra biskopen, att jag tycker att det är problematiskt med allt hoppa runtande bland prästerna. Alltså att Svenska kyrkan som arbetsplats, likt andra arbetsplatser, har konflikter och problem, såklart. Det är människor som ska vara med varandra. Och då får man ett bättre erbjudande och så går man någon annanstans.
Just det.
Det finns en prästbrist. Mm. Det ordet har vi hört mycket sista åren.
Ja.
Och det tycker jag är, det blir ju synd. Att det är så, för att då hinner man inte rota sig och det blir svårt med församlingsbygge och för det är så himla relationellt. Och sådär. Så där är det ju inte bra att det finns för mycket tjänster. Sen är det ju alltid bra för den individuella prästen. Den kan ju komma liksom hoppa runt och så hittar den rätt och så vart det bra och så fick den bra förutsättningar. Alltså. Men det finns någonting där.
Jag har ju fått höra just i och med att jag bytt tjänst. Eller vid arbetsplats i alla fall. Tjänsten är väl ungefär densamma. Men jag har bytt ett arbetsställe. Så har jag fått höra. Ja, men det är bra. Det är nyttigt att flytta på sig ibland. Det är nyttigt att flytta på sig. Och det ska man göra. Man ska inte vara för länge på samma ställe. Och jag är alltid lite misstänksam mot sådana där generella liksom, tal. Att ja, nu har du varit här si och så många år så nu måste du någon annanstans för annars stagnerar du. Det händer naturligtvis så. Det är absolut, jag har själv träffat sådana präster som har stagnerat. Absolut.
Och annan personal.
Ja, visst, självklart. Självklart. Men jag tänker att det behöver inte vara ett självändamål ändå att man ska. För att om man trivs tillräckligt bra på ett ställe och fortfarande känner att man har någonting att ge och framförallt att folk runt omkring också upplever att man har någonting att ge fortfarande. Så är det just som du säger i prästsammanhang där, så är det inte fel att det är någon som man vet att han har varit präst eller hon har varit präst här länge.
Ja.
Och det blir en sorts trygghet i det, pålitlighet. Man vågar lita på den här personen. Om det istället är på det en tjänst har varit 3 tjänsteinnehavare på lika många år till exempel, då vet man inte riktigt hur länge kommer den här att stanna, kan jag lita på den här, kan jag satsa på komma till den här
pressen? Precis, det finns ju någon såklart balans där, att man inte ska bli gammal och grå och trycka alltid trist.
Nej, men
det blir inget bra där när man, om någon snitttid man är på ett ställe är 12-15 månader, för då hinner man ingenting.
Nej, liksom. nej. Då är man fortfarande väldigt ny på sin tjänst.
Ja, alltså. Eller 2 år också. För det finns ju något så här, vi möter ju många som är i medlemmar men befinner sig i periferin. Alltså sådana du möter i sorghus och sånt där, till exempel. Och då kan jag tänka mig så här, men då är ju Kjell präst en stor del av ens relation till Svenska kyrkan.
Mm. Ja, sant? Absolut. Ja.
Och då när nästa går bort, eller nu ska barnbarnet dö, eller vad det är, då ringer vi Kjell. Mm. Då vill vi gärna ha Kjell. För det är ju inte ovanligt liksom. För att det är så relationellt. När man inte har en egen relation till kyrkan, då blir det kanske via någonting. Och då är det... Ja, då är det inte oviktigt.
Jag vet att i en grannförsamling så var det en kyrkoherde som jobbade i 30 år tror jag det var ungefär. Och han var ju kyrkan liksom, på något vis. Och det är på gott och ont naturligtvis. Jag inser att det finns baksidor med det också. Men ändå på något vis, för väldigt många församlingsbor så var han kyrkan. Liksom. Man vet att men han jobbar i den där kyrkan. Han har alltid gjort det. Typ. Sen vi var unga har han varit här liksom. Och han fick ju väldigt mycket naturligtvis relationer under de här åren. Och som sagt, återigen, det finns naturligtvis nackdelar också. Men väldigt många fördelar med att man känner prästen. Och naturligtvis inte bara prästen utan annan personal också i kyrkan. Någon som har jobbat väldigt länge, alltså, om det nu är musiker eller vaktmästare. Så har man har sett mycket, man träffat många och de känner igen. Och det är en trygghet att komma dit. Ja, men det här är, nu vet vi att det är Pelle som är vaktmästare den här veckan och honom har vi träffat, han var ju med här när vi, så att det
så vidare. Nej, men det är inte oviktigt. Sen finns
men
det
kan man bli hur gammal i ditt yrke, om jag nu inte menar distriktschefens yrke utan jag menar pedagogens, hur finns det någon gräns för hur länge man kan exempelvis åka på konfirmandläger?
Alltså ja och nej, tänker jag.
Jag tror jag tänker på samma sätt. Men
Ja och nej, för jag tänker att för vissa är det inte en ålderssak utan där blir man för gammal för det kan man bli när man är 30.
Ja.
För att man liksom tappar lusten för det. Sen har vi andra som är 55 och uppåt som har en väldig lust och brinner för det liksom. Men jag tror att det finns en övre också, det är också fysiskt, för det är ju det är ganska påfrestande.
Alltså, just det.
Alltså fysiskt liksom. Så att det är mer om du har gnistan kvar eller inte, tänker
och det
jag.
Så, precis, exakt så tänkte jag också. För att det här är verkligen ingen, tror jag, åldersfråga på det sättet.
Utan en
själslig ålder.
Bra.
Kroppslig ålder liksom.
Ja. För att det finns ju en annan, det är en liten tråkigare sida, men också sant som blir en problematik för vår organisation i stort och inte här lokalt. Men att präster som inte kanske fungerar får ju kanske 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chanser för många. För att det finns behov av präst överallt och då funkar det inte där, då åker man dit och så anställer man den fast man då förhoppningsvis vet att det funnits en historia, så upprepar det sig och så upprepar det sig igen liksom. Och sådär, och det är ju också en sak att prästen blir väldigt låst, alltså om det inte skulle funka för dig, du tycker det men andra inte tycker det, så vad ska du göra då?
Då
får du göra något annat såklart, men du är ju väldigt låst till att vara präst.
Absolut.
För det finns inte så mycket andra tjänster du kan göra.
Nej.
Vi intervjuade en före detta kollega till oss som heter Karin Öhagen för x antal månader sedan kanske nu. När det nu var, avsnitt sen. Och hon har ju en ny tjänst på Verbum. Mm. Som... Hör av dig, Karin. Rätta mig när jag fel nu. Men typ då. Nu så. Typ då. Viktigt, lyssna på det. Som ansvarig för vad som ges ut av teologisk litteratur.
Jaha.
Och vad kyrkorna behöver och så. Mm. Och träffade henne häromdagen och tyckte att det var en väldigt spännande utmaning att få så här. Vad står kyrkan i framåt? Vad behövs det tas fram för litteratur inom teologin och sådär.
Mm.
Och det är ju en profan tjänst. Nej, men det är ju...
Ja. Jag, ja, det är inte en prästtjänst.
Nej, det är ingen prästtjänst. Nej. Utan hon ska jobba som det. Och det är klart att man behöver en kunna mycket om teologi.
Jo,
självklart.
Jo, men det låter
inte,
rimligt.
Jo, men det behöver ju inte vara en präst.
Nej, just det.
Men det är klart att det kan gå hand i hand väldigt väl. Och de sökte också någon som kom... Som jag tyckte hon sa, direkt från församlingstjänst som hade örat mot backen, så att säga.
Just det.
Men det är ju spännande. Och något helt annat,
ja,
såklart.
Ja, verkligen.
Men sådana finns det ju inte så många av.
Nej. Nej, precis. Man har inte så mycket att välja på. Utan, ja, okej, jag skulle vilja göra något annat, men jag är i det här jag jobbar.
Jag är utbildad till det, dessutom. Extra lag på det.
Så är det.
Men du, vi lämnar det här och önskar de här 398 studerande lycka till.
Verkligen, det gör vi verkligen.
All välsignelse till er. Så går vi nu över på andakten. Om du inte hade någonting...
Ja, jag ska väldigt snabb bara innan det blir andakt här. Jo, det är därför att det är så mycket att säga, tror jag, om det. Magnus Bettner.
Det är en som
du känner är till, förstår jag. Det, men om du uppskattar honom eller inte, vet jag inte. Jag gissar att du gör det.
Absolut.
Han ska göra skådespelardebut. Det har du kanske läst om. Han ska spela Gud.
Jag såg det på Instagram, att sen forskade ingen mer, men vad kul att säga det, för den hette, det jag såg...
Ja, Men Gud heter föreställningen, och han ska spela, han blev tillfrågad av en teater, Göta Lejon, och frågade om han vill göra en humoristisk föreställning som heter Men Gud, och det är en översatt pjäs som kommer ifrån USA såklart, och har spelats mycket där. Men man har gjort om den en hel del, men han säger att, de frågar hur känns det att spela Gud, och han säger att det känns helt naturligt.
Ja.
Nej, det är en stor utmaning, och då kan man lägga ribban högt direkt. Han är inte kristen, Magnus Bettner, men han var som ung var han kristen.
Ja, hans pappa eller någonting var väl pastor, vill jag minnas. Spännande.
Ja.
Kanske vi får ta en field trip och gå och titta och recensera.
Just det. Jag är ju inte så förtjust i Magnus Bettner, men jag kan tänka mig att i en sån här föreställning kanske att det skulle vara...
Han hade ju ett ganska spännande tv-program för det var ju många år sedan nu. Där han körde stand-up på andra miljöer.
Just
där han bland annat var
i en kyrka ja.
Körde. Ja, det var ju sånt, det skulle vara ett provocerande program.
Ja.
Men ja, det är en kul tanke. Lycka till med det. Magnus Bettner. Nu över till andakt.
Nu blir det andakt. Ja. Då ska vi se. Det är andra söndagen i advent.
Ja.
Advent.
Lägg det andra snöret.
Då lägger det andra snöret på det första pappret. Och då läser jag, det måste ju vara typ kyrkårets kortaste evangelietext.
Härligt, du kanske hänger med nu.
Ja, det här hänger du med på. Det är Markus evangeliet.
Jajamensan, tydligt.
När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Jag kan faktiskt läsa
det
en gång
det
till.
Det kan du verkligen göra.
När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Guds rike är nära.
Ja, det jag fastnade för är ju att det ändå finns den där mjuka tonen i det hårda. Omvänd er, vad står det på sista? Omvänd er.
Och tro på budskapet.
Ja, men det står inte omvänd er, annars blir det giljotinen.
Nej, eller omvänd er, annars är det kört.
Nej,
det säger
precis.
Inte heller. Precis. I det här sammanhanget säger
utan inte. Här är det ett tydligt budskap. Det är dags för omvändelse.
Tro på budskapet.
Tro
tiden
på budskapet.
Tiden är inne. Och rubriken och för söndagen är också: Guds rike är nära.
Ja.
Och ja, Jesus säger ju att Guds rike är redan här också. Ja. Och det leder till något sån här teologiskt liksom sägande.
Ja.
Liksom, redan nu och ännu inte. Ja. Eller något sånt. Att Guds rike är här, men Guds rike ska också komma.
Ja.
Och då är det klart att det var
och det gör ju svårt
rike,
det här. För när man hör att snart är Jesus här. Men detta snart har ju varit ganska länge nu.
Ja, just det. Redan från när lärjungarna, lärjungarnas tid, när Jesus hade dött och uppstått, så vill man ju se att Jesus skulle komma tillbaka.
Ja.
Och så börjar de dö undan, lärjungarna där också. Men vänta nu, han har inte kommit än. Det är något som, han måste ju komma snart nu. Och nu har det gått 2000 år. Typ.
Ja.
Och han har fortfarande inte kommit på det sättet som det beskrivs i texterna här. Vi tror ju att Jesus är här, men inte har kommit tillbaka på några skyar eller sådär.
Nej, men han kanske väntar på någonting. Vi stockade måste dö ut först. Jag tänker liknande, nu hoppar jag i bibelvärlden, men när de ska in i förlovad landet av honung och mumma, har jag sagt vid något tillfälle, så måste ju de äldsta, nu pratar jag om uttåget i Egypten, de vandrar till öknen och de äldsta måste dö innan de kan komma in.
Mm.
Men det har ju varit väldigt många generationer av dessa äldsta.
Och det sägs ju också, det är också något sånt här som man har sagt, att innan Guds rike Guds evangelium har förkunnats på alla platser i hela världen, så kan inte Jesus komma tillbaka. Det är också så man säger. Och jag tycker också att de har haft mycket tid på sig, att de flesta platser på jorden borde redan ha fått budskapet om Guds rike och om Jesus.
Och det kanske var det den här, nu blir det en gammal referens i podden. Det var ju någon evangelist Australien, som skulle prompt alltså verkligen ville ta sig till den här lilla ön där det både urbefolkning som utanför Indiens kust. Det här var kanske ett år sedan. Och så, för han ville komma dit med Bibeln och budskapet. Och fastlandsbefolkningen, om det var utanför, ingen aning vart, låter vara osagt, i Asientrakten. Så han säger, åk inte dit och bli dödad. Han försökte och det gick inte, då fick han kasta en pil mot LSBU typ. Och han var ju dödad där ju. Så de fick ju inte höra budskapet.
Så det kanske vände.
Sista utposten.
Det är lite som den här galliska byn där romarna inte har ockuperat än i Asterix.
För där bor Asterix
och Obelix.
Och de har trolldrycken.
Fast Obelix, han ramlade ju den när han var liten.
Ledsen igen för det.
Han är så deppig för det. Så det här är konstigt. Jag trodde vi inte att vi skulle prata om Asterix i dagens avsnitt. Men precis. Nej, men på något vis känns det som att allt det här är någon sorts bortförklaring. Alltså, om vi ska vara ärliga. Man kan inte, man vet inte varför Jesus inte har kommit. Och jag, som jag har sagt, för mig är det här ingen stor sak. Jag går inte att vänta på att Jesus ska komma heller.
Nej,
jag
vet inte som det.
Ja, men det flyttar vi på ganska bra. Om nu Herren behöver oss, så kan vi fortsätta ett tag till. Så. Men det finns ju, det är klart att det har funnits genom historien och kanske finns fortfarande rörelser som verkligen väntar på världens sista tid och väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Och så. Men jag är nöjd med att Jesus är här och nu. Liksom. Ja. Jag tror att Jesus är närvarande redan och har kommit, fast inte på så sätt som det står i texterna. Ja, Guds rike är nära.
Vi lämnar det.
Ja, då ska vi väl ha en liten psalm då.
Det tycker jag verkligen.
Och, det
jag
finns
inte vara någon liten. Men det kan...
Nej, jag kan ta en på fyra verser.
Ja.
Det finns en som är given, som är självklar i det här sammanhanget.
Ja.
Och den heter Jesus från Nazaret går här fram. Och då slutar varje vers med himmelriket är nära. Och ni är perfekt. Jag kan inte spela den. Så att det blir istället psalm 303. Det finns en väg till himmelen. Den kan väl också duga. Oj, den här har inte jag stämt. Och ingen annan heller. Det finns en väg till himmelen, en väg till Guds Jerusalem. Den vägen är den helga tron på Jesus Krist, Guds egen son. Det finns en väg till Herrens bön, som Jesus själv den strålar skön. Vad ingen sett, vad ingen hör, det har han in i tiden fört. Och vill du själv den vägen gå, så är hans ord att lita på. Men tvivla ej, allenas tro, det går en bro från tro till ro. Det finns en väg till himmelen, en väg till Guds Jerusalem. Den börjar här, den börjar nu, var än den går till Gud. baksätet. Andra kunde jag inte spela och den här tyckte jag mig kunna spela. Då förstår du hur illa jag spelar den andra.
Det finns en rad
i denna psalm
som är väldigt härlig. Det går en bro från tro till ro. Ja, det är ju otroligt.
Det är sann poesi verkligen. Ja.
Och sant.
Och sann, ja. Absolut.
Du finner en tro och med det så kommer ro.
Jag vet att jag hade en gång en lärare som under min prästutbildning som vände lite på det här också. Det finns också en bro från ro till tro. Alltså att man hade en för att kunna känna tro så måste man också ha ro och så. Och det är väl inte alltid, det är väl inte fullt lika sant.
Nej.
Men visst kan det vara så att det är lättare att tro när man...
Ja, så kan det vara. Men just den här...
Men det är bättre. Tro till ro är bättre.
Ja. Det är otroligt. Vackert. Härligt. Hörru Kjell, vi har gjort ett till avsnitt.
Ja, 205 hette det.
Och så tackar vi som vanligt Svenska kyrkan Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med och hjälper oss med detta.
Det tackar vi så extra mycket för.
Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!